Här kommer podcasten 100% liv med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. 100%.
Du ska ut i världen och tala för stora skaror av människor. Jag satt där i glassbilen och tittade på gubben och undrade om han var klok.
Så reagerade Tältmissionens grundare Erik Gunnar Eriksson när han som ung man fick höra profetian över sitt liv. Idag verkar Tältmissionen i 5 världsdelar med att förkunna evangelium i ett nära samarbete med dotterorganisationen Hoppets Stjärna.
Välkommen till den allra första podcasten 100% liv. 1966 så bildades missionsorganisationen Tältmissionen i en liten källarlokal i Sågmyra i Dalarna. Och vägen dit, den var både lång och snårig. Och i det här första programmet så får vi höra vår pappa Erik Gunnar själv berätta om Tältmissionens födelse. Men vi får också höra hur han talar om avgörande strategier som sen har blivit grundfundamentet både för Tältmissionen men också för Hoppets Stjärna. Du Lennart, vad tycker du har påverkat oss mest i vårt arbete?
DNA i den här rörelsen som heter Tältmissionen men också Hoppets Stjärna, det är Erik Gunnars fullkomliga övertygelse om att ingenting är omöjligt. Och han berättar ju om det i det vi kommer att få höra nu, hur viktigt det var i hans liv. Och jag har tänkt på, det var ju en personlig egenskap han hade innan han blev frälst, men som sen Gud använde för att utveckla det arbete som vi idag är mitt i.
För han hade väl också, när han jobbade ju med att bryta vägar bland annat.
Han var entreprenör, körde lastbil, körde grävmaskin och gjorde väldigt hårt arbete i infrastrukturen här uppe i Norrland.
Och då får ingenting vara omöjligt.
Nej, han sa ju det att den erfarenheten gjorde att när alla andra sa att nu går det inte längre, vägen tar slut här. Då sa Erik Gunnar, ja men då spränger vi en tunnel eller så bryter vi en ny väg. För han hade gjort det. Och det gjorde han ju också i verksamheten. Han stannade inte för att det var ett berg i vägen. Han såg bara berget som en möjlig plats för att ha en tunnel och ta sig igenom.
Han berättar ju också i det vi får höra nu då, hur han kanske kände att han var dåligt utbildad, han kunde inte engelska. Och då är det ju någonting här som han säger, att det som ingenting var utvalde Gud.
Ja, och jag tycker det vi får höra här nu, ett bevis på det. Han borde inte kunna göra det han sen gjorde. Men Gud väljer den som har viljan. Och sen, om man ingenting är man totalt beroende av Gud. Och det tror jag också är en hemlighet.
Den viktigaste strategin som man kan se och som fortfarande följer med oss, det är att jobba med nationella. Och det berättar han ju om också. Hur har det påverkat oss?
Istället för att skicka ut svenska missionärer som ska missionera, så handlar det ju om att träna, utbilda, uppmuntra, stödja nationella människor, alltså medborgare i det land där evangelium ska förkunnas. Det har ju påverkat allt det vi har gjort. Idag har vi en väldigt liten stab i Sverige. Många givare, men de verkliga resurserna, de finns ju i respektive land. För de kan sin kultur, de förstår vad som är möjligt och inte möjligt. De vet vad man inte ska göra och vad man bör göra. Och det har ju gjort att vi har haft ett uthålligt arbete under åren som har utvecklats i ett nära samarbete mellan lokala församlingar som har varit grunden till starten för det sociala engagemanget som Hoppets Stjärna understödjer.
Ja, det är väldigt intressant och nu kommer vi alltså då att få höra Erik Gunnar Eriksson själv berätta om det här.
Och då jag blev frälst så hade jag en känsla, ett, att evangelisera, att predika, vilket hade varit mitt mest avskyvärda. Det var det där med smörgåspredikanter, därför att jag jobbar grätt. Jag har varit liten och späd och elak. Tackar ni Gud att ni har mött mig efter de där 30 åren. För före dem var jag inte rolig att umgås med. Jag kunde 2 saker, jag kunde svära och så kunde jag jobba. Och ett ord som aldrig fick ingång i det jobbarlag vi var, det var, det är omöjligt. Omöjligt, säger de. Ja, det går. Det fick aldrig. Det avskydde. Det finns ingenting som är omöjligt, ja. I alla fall då jag blev frälst. Och så kände jag också då att jag inte ville gå in i det här att bli en predikant. Predikant, det var liksom någonting föraktfullt för mig i alla fall. Men en dag så fanns jag på en bibelskola i Örebro och efter den bibelskolan i Föllingen. Och det som gjorde att jag tog kontakt med TLOS i Amerika, det var just den kallelse jag hade att göra något för nationella. Jag kan inte riktigt säga varför, men det tror jag också var nedlagt av Herren själv. Och det var själva grundfundamentet som tältmissionen bildades på 1966, alltså då 6 år senare. Det var att genom nationella evangelister försöka nå ut till de människor som bodde i de olika länderna. Och att dessa nationella, de skulle få undervisning, vara med på bibelskolor, bibelseminarier och så vidare. Sedan skulle de i sin tur dra vidare ut för att predika evangelium. Därför att jag hade på min lyra ett ord. Detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen sedan ska ända komma. Alltså, evangelium om Jesus skulle bli predikat och ska bli predikat i hela världen. Det har vi ett profetiskt ord ifrån Jesus. Då hade jag ett stort handikapp och det har jag fortfarande. Det var min språkbegåvning. Ni vet att om man ska kunna fullfölja vissa saker här i världen så måste man kunna vissa saker. Och jag hade gått 6 år i skolan. 6 år. Då jag var 12 år så lämnade jag skolan. Där slutade jag, började skolan lite tidigare. Så jag var bara 12 år där jag slutade den vanliga skolan. Och började som springpojke upp i Västerbotten. De där 6 åren jag gick i skolan så hade jag ett handikapp på nästan 2 år. Därför att jag var med om en olycka då jag gick i 3:e klassen. Och därtill då skulle jag ut i världen, hade ju då bland annat Fred Sundberg profeterat en gång i lastbilen. Du ska ut i världen och tala för stora skaror av människor. Jag satt där i lastbilen och tittade på gubben och undrade om han var klok. Den där tanten som talade, hon var från Kina eller var i Kina. Hon hoppade jämfota förstås och pekade på mig för att du ska också ut i världen. Och så berättade hon. Jag hade alltså en kallelse. Och jag hade då ett uttal om att jag skulle ut i världen. Men hur skulle det gå till? Det enda ord jag hade kunnat kanske lära mig, det var goodbye. Och det är ju inte så mycket att komma ut i världen och hälsa med det. Så då jag hade ju arbetat med de här nationella evangelisterna. Då jag blev omvänd så kunde jag liksom bli löst ifrån det där tänkandet att att tigga pengar. Det har jag ju liksom mer och mer kommit in i och känt att det är en uppgift. Och började då göra insamlingar för de här evangelisterna. Och så började vi underhålla nationella evangelister. Det var så det började på 60-talet. Kontoret det var i sovrummet. Och jag började med att jag kände att vi ska göra någonting för nationella. Och då skrev jag ner på en skrivmaskin som var köpt av betalning av ÖM. Och då skrev jag vad jag kände. Och då köpte vi tält. Och så bildades Tältmissionen som en missionsorganisation. Och det skedde i en källarlokal i Sågmyra. Så lades grunden, vi startade upp. Men vad var grunden? Jo, det var att evangelisera världen. Därför att det här med barnverksamheten, det kom sedan mer än 1970. Och det fanns en grogrund i Sverige för det, alltså. Det var människor som ville vara med. Och på så sätt så ökade hela tiden skaran av offrare som gav sina 100-lappar, sina 50-lappar, sina 10. Och jag minns att omsättningen låg på sådär 2-3 tusen i månaden och vi kunde skicka ut det. Vilken enorm glädje vi kände. Vad fantastiskt det var på den tiden att vi kunde omsätta så stora belopp. Så det har verkligen börjat i den ringa begynnelsen start.
I sommarens streamade Kärrsjökonferens så får du lyssna till Bosse och Anita Andersson.
Igenom världen som en pilgrim jag vandrar. Jag går en stig som till himmelen bär.
skulle stegen bli trötta och tunga, betyder mindre då Gud har mig kär.
Jag har en boning där strax bortom bergen, i livets land där vi åldras i ben. Där finns ej tårar att i fullkomning stråla. Det här är ett land där med solen går in. Djupt i mitt hjärta en längtan jag känner, tänk att få vara där hemma en gång och möta Jesus och alla de vänner som lämnat jorden dess möda.
Det var en sång med Bosse och Anita Andersson som du också kommer att få lyssna till i sommarens streamade Kärrsjökonferens.
Sen så skrev de här och sa: Erik Gunnar, du måste komma ut. Och det som vi säger, det är först när man har varit ute man får blodad tand. Jag hade blodad tand före, men det skulle bli ännu bättre sen jag kom ut. För det första hade jag inga pengar till biljetten. Och jag ansåg att det var helt fel att åka ut för extra, för att det är pengar som man kunde få in, kunde man inte satsa på en biljett att åka till Brasilien. Men det kostade säkert 4-5 tusen också. Sen förstår ni, hade jag ju det handikappet. Hur skulle jag kunna klara mig i utlandet? Hur skulle det gå till? För du vet att nu kan ju varenda människa som växer upp i skolan, så får de ju en liten grund på engelska. Jag hade inte ett grund, ingenting. Hur skulle det gå till? Jag vågar, han är ju, vet du, så fort de talar om att jag vill jobba utlandet, men så fort, och jag minns Donald Bergagård sa: Erik, när du ska åka ut. Nej, så jag trivs så bra att vara hemma. Det var ju helt enkelt att jag kände detta enorma stora handikapp. Men en dag ringde en kvinna och sa så här: jag har fått en kallelse som från Gud att ringa till dig och fråga om du ska åka till Brasilien. Och det är så att om du vill åka så ska jag skicka upp en biljett. Och då kunde jag inte säga nej. Det var inte det så att de ville skänka pengar till missionen. De ville helt enkelt skänka pengar till en biljett så att jag skulle komma utomlands. Och det där var i början av januari då det var klart. Kallt i Borlänge, förstår ni. Så då jag for, förstår ni, så hade jag ju inte bara långkalsonger, utan jag hade ju, förstår ni, riktig kostym. Vinterkostym. Modell X. Och jag hade En riktig överrock, förstår du? Inte en päls, men nästan. Stora resväskor, vet ni, men det var... Jag ser mig själv där jag donar iväg om bordet. Jag kunde ju tusen flyga med SAS, så jag skulle ju klara mig ner. Så sen skulle han möta mig i Rio och plocka ut mig. Där satt Erik Gunnarsson i yllekalsonger och ytterrock på väg ut på missionsfältet. Vilken spänning. Ja. Jag kom till Rio de Janeiro och jag flöt in i Brasilien. All mitt liv jag svettats. Där kom jag påbuntat med allt detta. Från 30 grader kyla rätt in i 45 graders värme. Och nu vet jag att det bara strömmade. Jag rann in genom tunneln. Men i Brasilien kom jag i alla fall. Ja, men alltså det jag tänker ibland, du skrattar ju väldigt mycket själv. Jag tänker på allt det där som man upplevt. Och hur kunde det överhuvudtaget genomföra? Jo, det var som jag sa igår. Det fanns en kallelse som bar. Och som gjorde att det omöjliga blev möjligt. Och från den dagen vi besökte Brasilien så har det varit många resor. Och då fick jag ett självförtroende att man kan klara sig rätt bra. Om man bara prövar. Och det tror jag har varit något i hela missionens historia. Det är ingenting som är omöjligt, utan allting är möjligt om man är villig att offra dels sig själv och dels offra sin egen ära. Därför att det sitter ju så enormt mycket i vår egen ära. Jag kom till Brasilien, förstår ni, och jag fick vara med i detta fantastiska, att möta de här nationella, som vi säger, eller infödda, som vi alltid sa då, infödda evangelisterna. Fick tala i bibelskolor. Och jag har aldrig varit någon stark bibellärare, men inspiratör. Men i alla fall där jag är ute så försöker jag inspirera människor att göra stordåd fastän man anser sig icke ha de möjligheterna. Att inspirera folk till att göra någonting mer. Därför att det finns liksom en tendens att det här kan jag inte. Det här mäktar jag inte. Det här är liksom någonting som jag inte kan genomföra. Därför så såg jag det som min största uppgift att inspirera dem till att genomföra det som till synes var omöjligt. Och det tror jag har varit min starkaste sida under åren, att kunna få. Och fick dessa evangelister engagerade så att de gick ut och predikade under träd. De hade inga kyrkor där uppe i mina slajterna. De gick, de fick gå. Och de talade och det föddes nya människor, alltså, som upplevde Jesus. Och så bildades det grupper och församlingar under träd i olika delar. Genom den insats som de här evangelisterna gjorde. Och då kände jag en enorm tillfredsställelse. Det var något som fanns nedlagt i min inre värld. Att det, och det var själva grundfundamentet till tältmissionen. Att vi inte får glömma bort denna viktiga del i tältmissionen och Hopp och Själas arbete, nämligen evangelisationen. Den finns där, den har varit från begynnelsen och den kommer att fortsätta och finnas med. På så sätt så började tältmissionen och hela tiden så arbetade vi i väldigt små förhållanden. Och så reste jag en hel del ut i Sveriges land. Så knöts kontakter, så ökade den summan av offrare från 10, 20, 30, 40, 50, 100 och så vidare. Men den ringa begynnelsens dag då det här började, det var en vision. Visionärer, vad är det för folk? Jo, det är människor som har en vision om att göra någonting. Eller man får den här visionen, då sätter man upp ett mål. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi inom tält alltid har ett mål. En målsättning, ett mål för vad vi ska göra. Vi har ett mål med det här projektet. Vi vill göra det, vi vill göra det. Och det ska vi genomföra. Och då kan man ju alltid vara inställd på att man kan få möta ifrågasättande, för vi är ju olika människor allihop. Men det är ett sak som är väldigt viktigt, och det är att vi hela tiden har klart för oss att grunden, det är evangeliet till alla människor. Och så vad som följer med evangelium, det är det här med barnverksamheten och det att vi ska göra något för dem som har det svårt och så vidare. Det finns ju massa olika grenar i just den här visionen. 100%.
Missa inte nästa podcast, för då ska vi få höra om hur Kärrsjökonferensen kommer att genomföras i sommar.
Just det. Vår regelbundna Kärrsjökonferens är inte nedlagd i år, men den är omlagd.
Det var allt för idag. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.
Och jag heter Lennart Eriksson.